Så ska vi då än en gång vända oss till första Korintierbrevet kapitel 1. Vi ska fortsätta där vi slutade senast. Vi har hunnit igenom de 25 första verserna och idag så ska vi gå igenom resten av kapitel 1, vers 26 till 31. Vi ska avsluta detta första kapitel i första Korintierbrevet. Så om ni har era biblar med er får ni slå upp till första Korintierbrevet kapitel 1, så ska vi läsa verserna 18 till 31 tillsammans. Första Korintierbrevet kapitel 1, vers 18 till 31. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När Gud inte genom sin visdom lärde känna... När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnema. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att till intet göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Så nu har vi gått igenom dessa verser, så har vi fokuserat på det som är evangeliets innehåll, det vill säga Kristus, korset, korsfästelsen. Och nu ska vi då gå vidare till den andra halvan, som är då det troende själva, det som evangeliet predikas åt och det som tar emot det som tror på det. Det troende själva, och i det här fallet förstås korintierna själva, men också i förlängningen oss som tror evangelium. Så här ska vi då se vem Gud kallar och vad som är kännetecknande för dem. På vilket sätt det hänger ihop med det evangelium som predikas. Det kors som står som skarp kontrast till världens vishet. Så detta stycke handlar om Guds kallelse. Vad Guds kallelse är. Vad det innebär eller vem den är till. Och det var ju någonting vi såg redan på lite förra gången. Vi talade om ordet kallelse, att bli kallad. Det talade om det effektiva kallet och det allmänna kallet. Det inre kallet och det yttre kallet, det vill säga det inre som går till alla det som Gud har utvalt. Det som är oemotståndligt, som gör att det inte kan någonting annat än vända sig om från sin synd och tro på Kristus. Och så är det yttre kallet, det allmänna kallet, som då är evangeliet som vi predikat för alla människor, både troende och icke-troende. Och som Jesus själv har gett oss en befallning om att förkunna för hela världen. Detta är det yttre kallet. Så det vi kunde konstatera då, och som vi också ser i den här texten, att Gud är den som kallar. Det är inte predikanten som kallar. Det är inte någon människa som kallar, ingenting skapat, utan det är Gud som kallar. Därför är det också en kallelse. Verserna 26-31 ger oss en beskrivning på vad kallelsen från Gud är, till vem den är. Och en sammanfattning för dessa verser ser vi då i vers 29 här, där det står att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Alltså kallelsen innebär att all vår berömmelse, allt det som vi gör gott och som vi skulle tro att vi har en orsak till att berömma oss inför människor och berömma oss inför Gud, tas bort. Och det styrker då Paulus med ett citat från profeten Jeremia, där i sista versen 9:24: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Men vi ska inte börja där, utan vi börjar i vers 26. Vi läser den en gång till. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnema. För det första, Gud kallar dem som inte är visa, inte är mäktiga, inte är förnema. Vishet är kanske ett av de mest återkommande orden i detta stycke. Det har nämnts gång på gång på gång i dessa verser 18-31. Nästan lika frekvent som ordet Kristus nämndes där i inledningen på kapitlet, i de där 10 första verserna. Och om och igen så har vi då jämfört världens vishet med Guds vishet, insett att Guds vishet är på en annan nivå, det är en annan kategori. Det är inte något som har att göra med det som världen tror är vist och förnuftigt och klokt. Så världslig vishet kommer alltså genom argument, förnuftiga tankar, vetenskap, någonting som vi undersöker, någonting som vi tar reda på hur det ligger till. Någonting som vi med egen förmåga kommer fram till. Medan Guds vishet är någonting som kommer genom en person. Genom Kristus. Genom det han har gjort. Det är alltså någonting helt annat. Så här visar Paulus att Gud inte utväljer det som för världen är vist. Att Gud finner glädje att utvälja det som är dåraktigt, dumt, korkat, oförnuftigt. Den där bondtölpen ute på landet som inte förstår någonting, som inte vet någonting, som inte är någonting i det fina herrarna och damernas syn, deras standard. Han når inte upp till deras standard. Han vet ju ingenting. Vad vet han om hur universum fungerar, hur atomerna interagerar, hur sjukdomar fungerar, hur mediciner fungerar, hur teknik fungerar? Den människan utväljer Gud. Eller den där förståndshandikappade, den som har fötts med en nedsatt förmåga att förstå, har problem att bearbeta information, att kunna läsa den, att kunna ta in den. Sådana människor som man ser som man förr i tiden kallar för störda. Sådana som kanske sattes på dårhuset för att de inte hade en mental kapacitet precis som vanliga människor. Vanliga inom citationstecken. Den människan utväljer Gud. Eller den som inte förstår, den som inte klarar av att ta till sig allt det här avancerade, krångliga som de där forskarna och de där universitetslärarna och de där professorerna säger och talar om, och de där visa människorna som vi intervjuade på tv och i tidningar och som så klokt uttalar sig, som vi aldrig förstår, som vi aldrig har en förmåga att ta in allt det de säger och allt det de talar om. Sådana människor utväljer Gud. Inte så att det enbart dessa dumma, oförståndiga, dåraktiga, förståndshandikappade människor som är Guds utvalda. Notera ordet, inte många av er var visa, det vill säga vissa av er var visa, men inte alla. De flesta var ingenting i världens ögon. Det är viktigt att notera detta. Vi bör inte tro att den kristna församlingen är en klubb av dumma människor. Att kravet att få vara med i en kristen församling är att du är oförståndig och dum och inte fattar dig på saker. Det finns ingenting syndigt i det att ta reda på mera, att ha mera kunskap. Kunskap är inte dåligt i sig. Men vi ser att Gud finner glädje i att utvälja sådana människor som inte är någonting i världens ögon. Någonting som de ser ner på. Någonting som de anser att det här är dumt. Det här måste vara av det lägsta skiktet. Det här kan inte vara det som förtjänar någonting från Gud ifall Gud existerar. En antik anklagelse mot den kristna församlingen var den att Gud bara utväljer det dåraktiga, det lägsta skiktet av människorna. Den här Celsus som jag nämnde i en tidigare predikan, en grekisk filosof på 100-talet efter Kristus, som var en motståndare till kristendomen. Han citeras av kyrkofadern Origenes i dennes verk Contra Celsum. Där då har Celsum hånfullt sagt om det kristna på följande sätt: låt ingen utbildad, ingen vis, ingen vettig komma nära. För dessa färdigheter anses av oss, alltså av det kristna, som något ont. Men för den okunnige, för idioten, för den outbildade, för den som är ett barn till förnuftet, låt honom djärvt komma fram. Men poängen är alltså inte att Gud enbart kallar det dumma, det dåraktiga, det ovisa, det som världen ser ner på. Gud finner stor glädje att utvälja bland sådana människor eftersom de är så föraktade. Så är de dyrbara i Guds ögon. Det som inte har en högställning, det som inte har många examina, det som inte har doktorsgrader eller titlar som visar hur kloka det är. Bland sådana finner Gud glädje att utvälja människor. Mäktiga, som är nästa ord, har vi då också sett ett antal referenser till i det här stycket. Det har talats om kraft och det har talats om styrka. Ordet syftar på det som har makt, det som har inflytande, det som är framträdande i samhället, det som ses upp till på grund av sin ställning, på grund av sin position. Dessa kan vara härskare, kungar, politiska, militära, medicinska, ekonomiska ledare av olika slag. Sådana som har en stor tyngd i sina uttalanden och vars ord ofta är det sista ordet som människor tar till. Eftersom han eller hon har sagt så måste det vara så. Detta är de människor som Paulus syftar på här. Och även här ser vi att Gud förbiser sådana människor, sådana som är högt uppsatta i samhället. Han vänder sig till det med litet inflytande, liten makt. Sådana med en låg ställning, sådana bara vanliga människor. Som aldrig gör något stort väsen av sig. Sådana som är en del av den här stora, gråa massan. Sådana människor. Sådana som inte är med i beslutsprocesser. Sådana som inte har en del i att bestämma riktningen för ett land eller ett område eller en stad eller en organisation. Sådana människor utväljer Gud. Sådana låga, vanliga, icke ansedda människor. Bland sådana har Gud sina heliga, sina kallade, sina utvalda, sina dyrbara, det som Kristus har dött för. Det är utvalda. Långt före är gjort varken det ena eller det andra. Före världens skapelse. Också här bör vi notera att det inte är enbart dessa som Gud utväljer. Även här så står det, inte många av er var mäktiga, men vissa var det, bara inte de flesta. Det förnema, som då är nästa ord, tangerar i viss grad också det mäktiga. Men den har också den innebörden att det är det som är födda in i en ställning av en upphöjd ställning. Dessa är det som bjuds in till fina middagar, till fina galor. Det som får mingla med de allra högsta i samhället. Det som får stå där framför fotograferna från kvällstidningarna. Det som bär dyra, fina smycken. Det som gärna visar upp sig. Sådana som rör sig bland fint folk. Sådana som har ett släktnamn eller har kopplingar till en sådan släkt som har mycket inverkan. Men inte heller här är det enbart så att Gud utväljer det som inte är av dessa. Inte många av er var förnema, men vissa var det. Inte många av er var de som får en fin inbjudan, de som blir kallade till presidentens slott eller som får gå på galamiddagar eller som blir kallade till Nobels fester, som får Nobels priser, som blir fotograferade av kvällstidningarna ifall nu detta är något som är eftersträvansvärt. Det som minglar med det högst uppsatta, det som får bära de dyraste och finaste smyckena. Inte många av er var förnema, men vissa var det, bara inte de flesta. Så notera ännu för här för orden visa och mäktiga. På grekiska är det sophoi och dunatoi. Det är direkta referenser till det stycke som Paulus citerar här i slutet på kapitlet, alltså Jeremia kapitel 9. Där i vers 23 i Jeremia 9 alltså, så står det på följande sätt i Svenska folkbibeln. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. I den tidiga grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, som Paulus alltså citerade i detta brev, eftersom detta brev var skrivet på grekiska, så används dessa ord, sophoi och dunatoi, det vill säga visa och mäktiga. Och det visar alltså att Paulus tar fasta på det som står i Jeremia, det som står redan i Gamla testamentet, som vi kallar det. Detta är grunden för hans argument. Men det bör vi förstå att Guds plan är densamma både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Det är det samma att Gud utväljer det som är korkat och det som är svagt. Han gjorde det redan på profeten Jeremias tid och i aposteln Paulus tid och även i denna tid. Gud har samma syften. Gud är densamma, han förändras ej. Både i det gamla Israel och i dagens församling utväljer Gud det som inte är visa, det som inte är mäktiga. Gud har inte förändrats, även fast vi förändras, så är Gud densamme. Så varför skulle då vi som vissa vill att vi ska göra koppla bort oss från Gamla testamentet, att vi inte ska vända oss till det för att finna sätt att tillbe Gud, att förstå Gud, att inse vem han är. Att det inte har någonting att göra med oss idag. Gamla testamentet är historia. Nya testamentet är för oss. När vi ser att Både Gamla testamentet och Nya testamentet är eniga i sitt vittnesbörd om vem Gud är, hur han gör, vem han utväljer, vad hans plan är. Han är densamme, både igår och idag, för all framtid. Det Gamla testamentet blickade framåt mot den Messias som Gud hade utlovat att skulle komma. Och det i Nya testamentet blickar tillbaks till den Kristus som kom och uppfyllde alla löften som Gud hade gett. Detta är Bibelns centrala tema. Bibeln har en röd tråd, och den röda tråden är Kristus. För det andra, det var första punkten. För det andra, notera hur Paulus för fram detta. Bröder, se på er egen kallelse. Han tar fasta på korintiernas egen erfarenhet. Se omkring, se på varandra. Inte många av er var visa, inte många var mäktiga, inte många förnema. Titta runt er. Kan någon, hur många av er kan påstå att ni hörde till de övre skikten av samhället? Detta är Paulus sätt att effektivt få dem att förstå Guds kallelse, Guds vishet. Eftersom detta är vad hela stycket handlar om, Guds vishet, Guds kallelse. Många av dem var nollor och medelmåttor. Det var sådana som tillhörde det lägsta skiktet, på riktigt det lägsta skiktet. Det kunde vara prostituerade, det kunde vara sådana, det kunde vara drinkare som var hemlösa, som inte hade någon familj, som var övergivna av alla människor. Även sådana har Gud utvalt. Se omkring, säger Paulus till korintierna. Han kunde inte göra det så mycket tydligare än så. Om de inte förstod hans referens till Gamla testamentet, här till Jeremia, eller hans teologi, så kunde du åtminstone förstå detta mycket praktiska tilltal. Se omkring, se på varandra. Vem har er förnem? Vem var vis? Vem var mäktig? Inte många. Och så är det också idag. Vi ser oss omkring här. Vem av oss är vis eller förnem eller mäktig? Vem av oss är med i samhällets högsta skikt? Vem har, vissa av oss har examina och titlar och sånt. Men hur många av oss kan säga att vi tillhör grädden? Om man kan kalla det för det. Det som har professorstitlar. Det som folk aktar. Är vi inte också bara vanliga människor? Dessa människor på landsbygden som ingenting vet om hur världen fungerar. Inte kanske så att vi på samma sätt som korintierna kunde säga att vi hade nått botten, att vi var en av dessa många hemlösa eller dessa berusade eller prostituerade. Men även vi tillhör det som världen ser ner på. Det som är lite korkat, det som är lite dumt, det som inte förstår, det som inte har någon makt. Hur många är vi? Vi är 13 medlemmar i den här församlingen. Vad är vi inför världen? Vi hånskrattat åt denna lilla församling. Vem tror vi att vi är? Vi är ingenting, men Gud är någonting. Och Gud kallar samman dessa små, dessa som är ingenting i världens ögon. Dessa kallar Gud, också hos oss. Detta är sant. Det är värt att ta sig emot av alla. Men samtidigt bör vi inte tro att det är på grund av dårskapen. Det är på grund av okunskapen. Eller det att vi inte har makt. Att vi inte är förnema. Att det är därför vi är utvalda. Det är inte så att du kan bli kvalificerad för att vara utvald genom att vara dum. Eller genom att vara prostituerad. Eller vara berusad. Eller vara hemlös. Det är inte någonting hos oss som är orsaken till att vi blir frälsta. Utan orsaken finns alltid hos Gud. I hans nåd, i hans kärlek finner vi orsaken till varför vi är utvalda. Att Gud utväljer sådant som för världen är förkastligt. dåraktigt, lågt. Och detta är poängen för hela Paulus stycke här, detta argument som han för fram. Gud utväljer det låga. Detta är en del av hans vishet. För att hos dem finns Kristus. Och det är Kristus som är Guds vishet. Det är Kristus som är det som är över världens vishet. Det som gör världens vishet till dårskap. Det som gör världens makt till svaghet är Kristus. Och det är denna Kristus som finns hos dessa utvalda. Om det så kommer från det dåraktiga. Eller det oförnema. Eller det omäktiga. Det som inte har någonting värdefullt. Så på detta sätt vill Gud visa sin makt, sin vishet, sin helighet inför världen. Att han gör världen till åtlöje genom detta. Genom att utvälja just dessa människor. Och det ska vi läsa om vidare i två följande verserna, 27 och 28. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. Så här ser vi då orsaken till att Gud utväljer det som är dåraktigt, svagt, föraktat för att förödmjuka det visa, för att förödmjuka det starka, för att tillintetgöra det som fanns till. Människan har i sitt syndafall, i sitt uppror inför Gud, kommit bort från honom och syndat mot hans lag. Hon har förkastat Gud som Gud. Hon har satt sig själv i hans ställe. Människan har ersatt Guds vishet med mänsklig vishet. Guds styrka med mänsklig styrka. Och upphöjt sig själv till något som har betydelse. Något som är till. Någonting som är oberoende av Gud. Och det är detta inkräktande på Guds ensamrätt att vara Gud. Detta inkräktande på hans tron. Som sätter sig själv i den ställning som är enbart Guds ställning. Gud över allting skapat. Det är just detta som är den värsta hädelse människan någonsin har gjort. Den värsta synd. Detta är det högmod som var orsaken till att Satan och en tredjedel av alla änglar föll. Det satte upp sig mot Gud och gjorde sig själva till Gud. Och så blev det utkastade. Därför har inte Gud bara lagt världen under en förbannelse som han gjorde vid syndafallet. Han har inte bara tvingat människan att arbeta i sitt anletes svett. Han har inte bara gett henne lönen för hennes synd, vilket är döden. Han har också förutbestämt och ordnat det så att det visa och det starka ska förödmjukas. Inte i hemlighet, inte utan att någon vet det, utan offentligt. För hela världen, för hela skapelsen att se. Det har redan skett. Det är inte bara någonting som kommer att ske i framtiden vid den yttersta domen, utan det har redan skett. Det sker idag och det kommer att fulländas på domedagen. Kolosserbrevet 2, vers 15 säger: han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Och vidare står det här: det som fanns till. Alltså människans lilla upproriska anspråk på Guds tron att göra sig till någonting som fanns till. Någonting som har existens bortom Guds skapelseverk. Det ska Gud till intet göra. Detta ord talar inte enbart om ett totalt förintande som är över på ett ögonblick. Utan det är också någonting som sker som en process. Någonting som redan har skett. Någonting som sker redan idag. Och någonting som kommer att fulländas på domedagen. Det är ett skådespel för hela världen. Där människan och hennes upproriskhet så läggs under Guds fötter. Att skammen och nederlaget är evigt kännbart. Vet att Gud är en nitälskande Gud. Att han tar sin ära på största allvar. Att all form av uppror mot Gud och hädelse mot Gud och högmod ska bestraffas så totalt och offentligt att ingen i hela skapelsen kan förneka att det är Gud som sitter på tronen. Att det är Gud som dömer. Och detta tar sig då i uttryck i det som Gud utväljer. Han har utvalt det som för världen var dåraktigt, det som var svagt, det som var obetydligt och föraktat. Han ivrar för sitt folk, det utvalda. Han ivrar för just dessa människor som han har utvalt, som han fann glädje i att välja. Och stor vrede ska komma över dem som förföljer, hotar, mördar, hånar, talar emot, baktalar eller ser ner på Guds utvalda. Gamla testamentet är full med löften eller domar över Guds folks fiender. Profeten Zakaria har skrivit i kapitel 8, vers 2 av profeten Zakarias bok. Så säger Herren Sebaot: jag ivrar för Sion med stor iver, med stor vrede ivrar jag för henne. Och profeten Hesekiel skriver i kapitel 39, vers 25: därför säger Herren Gud, nu ska jag göra slut på Jakobs fångenskap och förvarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. För att Guds heliga namn, hans ära, ligger i just detta, hans utvalda genom Kristus Jesus. Och i nästa kapitel, när vi kommer dit, så kommer vi att se att det finns olika lotter för dessa två grupper. Vers 6 så står det om den grupp som döms, den grupp som går förlorad. Står det så här om deras lott: vishet förkunnar vi dock bland de vuxna, en vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Det är alltså en process, den här första lotten som vi ser här. Undergång, det går mot sin undergång. Det är samma ord som på grekiska översätts här då i vers 6 i kapitel 2. Undergång, och i kapitel 1, vers 28, till intet göra. Samma ord. Lotten för världen är total förintelse, undergång. Och den är offentlig. Den är uppenbar för hela skapelsen, för hela världen, för alla människor. Trots den tilltagande upproriskheten i denna tid, trots den utbredda otron att Gud inte finns, att Gud inte regerar, så är denna uppenbar. Världen går mot sin undergång. Vem kan förneka det? Även det mest insatta ateister, det mest det största motståndare till kristendomen inser att denna jord går mot sin undergång. Att en dag så kommer den inte längre att existera. Att det ska komma en apokalyps av något slag över denna värld. Vissa hävdar att det är om miljoner år då solen har gjort slut på all sitt bränsle så kommer den att expandera och sluka hela jorden. Och vissa menar att undergången kan komma före det genom asteroid eller meteornedslag eller någon annan katastrof. Men även dessa Guds motståndare inser att ett slut kommer. Att världen går mot sin undergång. Men sedan vers 7 talar då om den andra gruppen. Där står det: nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt till att bli till härlighet för oss. Det här är den andra lotten, härlighet för oss, alltså för det troende, för det utvalda, för Guds folk. Trots ifrågasättande, trots motstånd, trots förföljelse, trots förtal och hån och verbala eller fysiska angrepp, så är Guds utvalda det han redan nu och i framtiden förhärligar. Detta är hans verk. Detta är det heligas lott. Detta är Guds sätt att förhärliga sig själv. Visa sin makt. Så att Guds ära sätts upp över allting skapat. Det är genom att utvälja det som är dåraktigt, svagt och obetydligt. Och den ultimata orsaken till att det är så, att Gud utväljer det som för världen är förkastligt och förbigår det som för världen är lovvärt, det finner vi då i vers 29. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Ingen människa, varken troende eller icke-troende, har en orsak att berömma sig inför Gud. Det visa har det inte. Det dåraktiga har det inte. Det starka har det inte. Det svaga har det inte. Det som är till har ingen orsak att berömma sig inför Gud. Och det som inte heller är till, det som är obetydliga, det som är föraktade, har inte heller en orsak. Men det som är utvalda, det som tror, av vilka många är dåraktiga, svaga och obetydliga i världens ögon alltså, det har en orsak att berömma sig, inte i sig själva, inte i sitt kött, utan i Kristus Jesus, Guda människan själv. Vi har tidigare konstaterat hur stor vikten av gemenskap med Kristus är för den kristne. Så det är i vers 9. Att det i deras identitet med honom, att vi är i honom, att vi har en rätt ställning med Gud på grund av honom, av Kristus alltså. Jag måste återigen betona detta, att vi är i Kristus, inte utanför honom. Är vi inte i honom, så är vi inte ett med honom. Då har vi ingen gemenskap med honom. Och har vi inte gemenskap, har vi ingen frälsning. Vi har ingen rättfärdighet, ingen försoning med Gud. Ingenting att berömma oss av. I oss själva är vi så hopplöst förlorade. Det finns absolut ingenting i oss som är en orsak till berömmelse inför Gud. Den enda berömmelsen vi kan ta till är han som är Gud själv, Kristus Jesus. Är vi inte i honom så är vi lika hopplöst förlorade som resten av världen som har övergett Gud. Som har förkastat Kristus. Och då går vi på samma sätt mot vår undergång som det gör. Detta leder oss då vidare till vers 30. Det står, tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Tack vare honom. Honom är förstås en referens till Gud, Gudfadern. Det är på grund av, eller tack vare Gud, som vi är i Kristus Jesus. Det är inte ens här som vi hittar någon orsak i oss själva. I någonting av det vi gör eller tänker eller tycker eller säger. Som vi kan ta äran för. Även detta är ett Guds verk. Vi är i Kristus tack vare Gud. Gud drog oss till Kristus. Johannes 6:44 säger ju, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Gud är källan till vår existens. Inte bara så att han har skapat oss, att han har gett oss en livsande som han har gett allting som lever och är till. Han har skapat hela universum, varenda atom som existerar, varenda liten molekyl, alla elektroner som flyger fram och tillbaka och alla gigantiska galaxer och supernovor som existerar långt bort härifrån som vi aldrig någonsin har sett eller kommer att se. Allt detta existerar och är till genom Gud. Men det finns någonting mer här. Att Gud är källan till vår existens betyder också att Gud genom Kristus Jesus åstadkom vår eviga existens. Det är inte bara så att vi är i Kristus Jesus, vilket vi förstås är. Vi har en identitet med honom. Utan också så att Gud har utfört sitt skapelseverk genom Kristus Jesus. Och gett oss evigt liv genom Kristus Jesus. Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 3 säger, allt blev till genom honom, alltså genom Jesus. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Ingenting är till utan genom Kristus. Så central är Kristus på hela skapelsens existens. Så central är han för vår eviga existens. Och sen har vi då den stora kontrasten till världslig vishet som vi talat så mycket om här i slutet av kapitel 1. Guds vishet är Kristus. Detta såg vi i vers 4. Vi predikar, vers 24, ursäkta mig. Vi predikar Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Men vad betyder det? Vad betyder det att Kristus har blivit vishet för oss från Gud? Betyder det att vi har fått vishet från Gud? Att vi har blivit lite klokare, lite smartare? Det är lätt att tro det när man bara läser versen så där och inte reflekterar över sammanhanget som den existerar i. Men baserat på det som vi gått igenom här i slutet på kapitel 1 och baserat på i synnerhet på de orden som genast följer dessa ord att vishet från Gud, vishet för oss från Gud, så bör vi förstå att detta är någonting som är soteriologiskt, alltså någonting som har att göra med människans frälsning. Predikar vi Kristus för att bli visa? Eller predikar vi Kristus för att det är honom som människor blir återlösta, förklarade, rättfärdiga och helgade? Alltså, är Kristus vishet för oss från Gud någonting som talar om en egenskap hos Kristus, Kristi vishet, eller är det någonting som talar om Kristi verk, hans frälsningsverk på korset? Och jag betonar just detta för att eftersom denna vers och i synnerhet dessa ord är en så viktig sammanfattning på allt det vi har läst om i dessa verserna 18-31 och alla de predikningar som vi har haft om det där vi har gått igenom det, att Guds vishet inte är som människors vishet, det är en annan kategori, det är någonting som inte har att göra med att bli smart eller att få status, eller det har ingenting att göra med retorik, med vältalighet som vi såg i en tidigare predikan. Guds vishet har att göra med frälsningen i Kristus Jesus. Med korsfästelse, med korset. Guds vishet är Kristus. Korset och frälsningen genom detta. Och denna vishet förklaras så genom det ord som då Paulus väljer här. Rättfärdighet, helgelse, återlösning. Alla dessa ord är någonting som talar om frälsningen. Det är delar av frälsningen, det är olika aspekter av den. Rättfärdighet innebär vår ställning inför Gud. Vi har blivit förklarade rättfärdiga. Trots att vi har överträtt Guds lag, vi har syndat mot honom, så har vi blivit förklarade rättfärdiga. För att Kristus Jesus har betalat straffet. Det är alltså en juridisk term. Någonting som talar om hur Gud som domare ser på oss genom Jesus Kristus. Och helgelse betyder att vi har blivit avskilda från världen till Gud. Att vi har genom då rättfärdiggörelsen blivit älskade av Gud. Vi har blivit accepterade i hans närhet. Vi har blivit renade. Vi kan vara ett egendomsfolk åt en Gud som är helig. På samma sätt har vi blivit helgade. Det är en process som sker med oss just nu. Talar om hur vi kan vara i närhet av Gud. Och återlösning innebär att vi har blivit friade från vårt slaveri under synden. Att detta slavok har tagits av oss. Vi har blivit fria från den syndens makt som vi en gång var fast under. Och villigt så. Vi är inte längre fast under denna syndens makt. Vi har blivit fria till att göra det som Gud har sagt att vi ska göra. Att följa hans lag. Att älska Gud av hela vårt hjärta. Detta var återlösning handlar om. Så alla dessa tre aspekter är uttryck för Guds frälsning. För Guds vishet, Kristus Jesus, hans verk. Och detta är då en skarp kontrast till världslig vishet som har att göra med förnuft, kunskap, status, vältalig vishet. Och så har vi då kommit till sista versen av detta första kapitel, vers 31. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och detta ger oss då den enda orsaken till berömmelse. Som jag redan talat om. Och den berömmelsen är förstås Kristus, Jesus, Gud och människan själv. Det han har gjort, den han är. Ingenting annat är berömvärt. Inte vår tro, den är en gåva från Gud. Det är få människor som berömmer sig över en gåva som de har fått av någon annan. Och inte vår frälsning, den är också en gåva från Gud. Inte våra böner, inte vår bibelläsning, inte någonting av våra goda gärningar är en orsak till berömmelse från Gud. Utan enbart Kristus Jesus. Och hans verk är det som är berömvärt inför Gud. Inför Guds ansikte. Och detta vet vi tydligt från sammanhanget att det ord som sägs vara Herren här är en referens till Kristus. Kristus är Guds vishet, Guds frälsning. Det är Kristus Jesus som har varit fokuset genom alla dessa verser. Som talar om världslig vishet och Guds vishet. Det vore dåraktigt att förneka att ordet Herre här inte syftar på Kristus Jesus. Ordet Herre, kurios, används så gott som på alla ställen i Paulus brev som en referens till Kristus. Paulus talar ofta om Kristus som Herren, kurios. Men i Jeremia, som är alltså den gamla testamentliga text som Paulus citerar här. Där är ordet Herren en referens till Jahve. till det heliga Guds namnet. Det heligaste, det högsta namnet som finns. Det namn som är så dyrbart och så heligt för judarna att det av vördnad inte någonsin uttalar det, utan ersätter det med andra ord, som Adonai till exempel. Det är det namn som Gud säger sig ha i Gamla testamentet, det han ger åt Israels barn. Detta är mitt namn, Jahve. Så på alla ställen i Bibeln där namnet Jahve används, så är det helt klart en referens till Gud, den enda guden, den evige guden, den enda gud som existerar. Fråga en jude vem Jahve är, så säger han: detta är Gud. Det är Gud. Så det vi ser här i första Korinther kapitlet är alltså att Paulus med all tydlighet visar att Jesus är densamme som Jahve. Att han är Gud. Detta är det många ställen som bevisar Jesu gudomlighet. Att Jesus är Gud, precis som Fadern är Gud, precis som den helige ande är Gud. Och varför vill jag nämna just detta? Jo, för att det nu återigen finns många grupper och många människor som hävdar att Jesus inte var Gud, inte är Gud. Att han endast var en skapad människa eller någonting annat. Som förnekar hans gudomlighet, så förnekar hans ställning tillsammans med Fadern och den helige ande. Om du någon gång talar med ett Jehovas vittne, så vet ni att de kommer att försöka bevisa att Jesus inte är Gud. De har sin egen bibelöversättning där de har förvrängt orden för att försöka bevisa att Jesus aldrig omtalas som Gud. Om du någon träffar en sådan, så plocka upp din bibel och visa detta ställe. Första Korinthierbrevet kapitel 1, vers 31. Paulus talar om Jesus som Herre. Men Jeremia talar om Jahve som Herre. Alltså är Jesus och Jahve densamme. Jesus är Gud. Så, nu då vi har kommit igenom första kapitlet här av första Korinthierbrevet. Fått se allt det som Gud har sagt åt oss genom dessa verser. Vad bör vi ta fasta på här? Vad är det som träder fram här som mer än någonting annat bör vara fast på vårt sinne? Någonting som vi bör ta med oss. Är det inte det att Guds vishet är Jesus Kristus? Att detta är någonting som är större än mänsklig vishet. Någonting som är en annan kategori än världens vishet. Någonting som är långt utöver det. Någonting som den ovanliga människan inte kan ta till sig. Som hon inte kan förstå. Som inte kan komma till henne. Om inte Gud ger det åt henne. Denna Guds vishet är så mycket högre än mänsklig vishet. Att mänsklig vishet är som dårskap, dåraktighet inför Gud. Så vi som tror, vi vet att Gud är större än han som är i världen. Vi vet att allt det som finns i världen är lagt under Guds fötter, under Jesu fötter. Att han ska regera ända tills han återvänder i härlighet. Att han redan nu regerar. Att han sitter på sin tron. Att han har lagt hela världen under Jesu fötter. Så finn tröst i det. Finn glädje i det. Tappa inte hoppet. Gud är den som har lagt allt detta under Jesu fötter. Jesus är Guds vishet. Vi har fått denna vishet från Gud. Inte på grund av någonting hos oss. Så finns det då en orsak till att Gud inte skulle ge det åt någon annan? Finns det en orsak? Finns det en orsak i deras otro eller i deras vishet, kunskap, deras makt som gör att Gud inte skulle kunna ge det och även åt dem? Fanns det någon orsak hos oss till att Gud skulle ge sin vishet, Kristus Jesus, till oss? Gud har sina syften också i denna tid. Också under dessa omständigheter, också under dessa tider med corona, dessa tider med sekularism, dessa tider av otro, dessa tider av människogrupper som förnekar Jesu gudomlighet, som går allt längre i sin otro, som talar allt mer djärvt, som påstår sig ha vishet, ha undersökt dessa saker. Vem är den historiska Jesus? En fråga som många otroende människor ställer sig och tänker att de ska kunna komma fram till vem Jesus är, när vi vet att Jesus är den som uppenbaras i skriften. Men även i denna tid har Gud sina syften, och dessa syften är detsamma som vi såg i profeten Jeremias bok. Han utväljer det låga, han utväljer det svaga, det oförnuftiga, det som inte är till. Vi känner alla någon som inte är tro, någon som står utanför gemenskapen med Kristus, den som är på väg mot sin undergång, som Bibeln så tydligt talar om. Är denna människa för långt borta från Kristus? Är denna människa någon som inte kan få Guds vishet? Är denna människa någon som har gjort en så stor synd, som har omfattat någonting som är förkastligt inför Gud? Är det en orsak för denna människa att inte få ta del av Kristus Jesus, Guds vishet, att bli sant vis i Guds ögon? Det finns ingen sådan orsak. Det finns ingen sådan synd. Det finns ingenting som kan ta oss så långt bort från Gud, så långt bort från Kristus Jesus, att inte Gud i sin nådhet och sin godhet skulle kunna ge oss av Kristus Jesus, eller kunna ge den människan Kristus Jesus. Att korset inte skulle vara till för den människan. Nej, finn hopp i detta och fortsätt att förkunna, vara trofast och lita på Guds löften om att Gud har utvalt det som för världen var ovist, dåraktigt, det som för världen var svagt, det som för världen är lågt, det som för världen inte finns till. Finns ingen människa som har fallit så långt ner, som har nått till botten och aldrig mer kan nå upp till Gud. Guds vishet ska predikas för alla människor. Detta är Kristi Jesu sista ord på jorden. Att vi ska gå ut till alla människor och förkunna evangelium. Det allmänna kallet som jag talat om gäller än idag. Ta vara på tillfällen. Ta vara på de möjligheter som ni har att förkunna denna vishet från Gud. Och må den anses vara dåraktig. Må den anses vara svag. Må den anses vara någonting som hör till det förgångna. Men vi vet att det är den samma Guden. Det är den samma visheten. Både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Både i det eviga förgångna och i denna tid. Samma vishet, samma väg till frälsning. Kristus Jesus. Och du som inte tror, som har hört dessa ord, som har din orsak till att inte tro att Kristus Jesus är Herren. Vi vet att det är på grund av att dina ögon har blivit förblindade, för att du inte har fått visheten från Gud, som du inte förstår detta, du inte inser detta. Men nu har du hört dessa ord. Du har ingen ursäkt längre. Du vet vad Gud har ställt fram som ett försoningsoffer för alla de som tror. Du vet vad det är som krävs av det som blir frälsta. Du vet vad Gud har sagt. Guds ord finns tillgängligt för dig. Nådens tid verkar ännu. Sätt inte flera argument eller flera skäl till din egen undergång. Vänd om medan det ännu finns tid. Vänd dig till Kristus som är Guds vishet. Vänd dig till honom som dog i syndares ställe. Som orättvist tog på sig straffet för alla människor. För att fullborda en evig rättfärdighet. För att försona människor med Gud. Vänd om medan det ännu finns tid. Gud är nådig och trofast mot det som vänder om till honom. Men det som står emot Gud ska straffas med en evig dom. Hör inte till dessa människor. Vänd om redan idag. Vänd dig till Gud. Tro på honom. Ropa till honom. Säg åt Gud, fräls mig. Fräls mig för Kristi skull. Hjälp mig att tro. Gör det denna dag. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Far, ännu en gång för dessa ord som du har gett oss denna söndag. Att vi har fått studera ditt ord. Att du, den levande, evige Guden, har visat din nådhet och bevarat ditt ord ända till denna dag. Du låter din nåd ännu verka. Trots att synden bara utökas, att synden fortsätter att göra allt det avskyvärda i dina ögon. Fader, så har du låtit din nåd ännu verka i denna tid. Fader, vi ber för dem som inte tror. Åh Herre, det som har hört dessa ord. Åh Fader, förvandla deras hjärtan. Stick hål på deras hårda hjärtan som inte vill ta till sig dessa ord. Som har den ena ursäkten eller den andra till att de inte vill tro. Som tror att det med sin vishet och sin kunskap har kommit fram till någonting annat. Åh, Fader, kasta ut det ur deras hjärta. Och låt dem inse att det är förgängligt. Denna världens vishet går mot sin undergång. Fader, du har makten att göra detta. Du gjorde det med oss. Du kan göra det med dem som vi ber för. Åh, Fader, vi känner dem alla. Vi har dem alla på våra hjärtan. De som är våra närmaste, våra käraste, som inte känner dig. Åh, Fader. Fräls dem. Förbarma dig över dem. För Kristi skull. Åh, Fader. Fräls dem. Och hjälp oss som tror. Dem som du har gett gåvan att tro. Dem som du har gett visheten från Gud. Kristus Jesus själv. Åh, Fader. Hjälp oss att vittna om honom. Hjälp oss att tala om det som är vishet från Gud. Hjälp oss att visa för dem som är utanför varför vi tror. Åh, Fader, du har sagt åt oss att vi alltid ska vara beredda på att ge en orsak till det hopp som finns i oss. Åh, Fader, förbered oss för dessa stunder, för dessa möjligheter då vi talar med människor som frågar om dessa ting. Som undrar, varför tror du? Hur kan du vara så dåraktig? Och så förklarar vi, Fader, ge oss de rätta orden. Hjälp oss att vara trofasta, hjälp oss att vara djärva, hjälp oss att tala. För att det är genom förkunnelsen av Kristus Jesus som du kallar och frälser människor. Genom att hans namn blir proklamerat. Fader, hjälp oss att göra det. I vår lilla strävan, i vår korta tid här på jorden. Hjälp oss i vår uppgift. För Kristi skull. Fader, vi ber dessa ting för din ära. I Jesu Kristi namn. Amen.